Året är 1860 och Karl Granroth, mer känd som Pirilla Karl, står åtalad för 4 mord. Nyheten om hans rättegång sprider sig över landet och så här skrivs det i tidningen Helsingfors Tidningar den 23 februari 1860.
För någon tid sedan omtalades i tidningarna ett gräsligt mord i Pedersöre. Tvenne barn, en gosse och en flicka om 4 och 8 års ålder funnits strypta med huvudet instoppad i ett kärr. Misstankarna föll genast på styvfadern som gift sig med sin broders änka och hade fördel av att undanröja hans arvingar. Målet är under rannsakning men föga framskridet. Doktor Fontell lär nyligen obducerat det för 5 år sedan avlidna personer, vilka ryktet påstår samma styvfader hade avdagit med gift, nämligen hans förra hustru och hans broder. Ett besvärande vittne lärer och vid sista tinget har uppträtt en kvinna som säges tagit på ed att hon på några 100 alnars avstånd hört styvfaderns och barnens tal vid den fasaväckande tilldragelsen.
Karl och hans fru Brita-Kajsa står också åtalade för att ha begått hor, alltså ha varit otrogna när de båda var gifta på varsitt håll. Jag heter Ann-Katrin Granroth och du lyssnar på det tredje avsnittet av Morden i Pirilö, en svenska Yle-podcast. Med hjälp av gamla rättegångsprotokoll ska jag ta reda på vad som egentligen hände när 2 barn dog i min hemby Pirilö år 1859. 2 barn som delar samma efternamn som jag och som växte upp på samma gård som jag har gjort. Jag vill också en gång för alla ta reda på om jag är släkt med Pirilö Karl eller inte. Om jag är släkt med det svarta fåre som gjorde att en hel by fick dåligt rykte i många, många år efter hans gärningar. Karls rättegång hålls under flera dagar och mellan sessionerna så måste han förvaras någonstans. Han får inte vara hemma. Så han skyddsas till olika fångförarstationer eller fånghus. Det är i en sån här fångförarstation han ska föra ett samtal med en gammal vän. Ett samtal som ska visa sig bli ödesdigert för Karl. En av fångförarstationerna ligger i Sandsund. Och där heter fångföraren, eller skyddsrättaren som hans titel var, Johan Sandström. När Karl skjutsas måste han ha på sig handklovar och fotbojor gjorda i tungt järn som är fast i en kedja. De här kedjorna finns fortfarande kvar och det är Marianne Nybäck som härstammar från Johan Sandström som har donerat dem till ett museum i Jakobstad.
Det var mellan någon rättegång då som han var med hos oss i Samsund och satt fast kedja med de här kedjorna. Fot och handbojor och så var det fast i det som vi kallar för spiskåkan, kåku. Alltså en öppen spis, så är det ju som det man hängde grytor och saker. Där var han fast kedja i den med kedjorna och handbojorna.
Hemma hos er?
Hemma hos oss på en natt, över en natt.
Har ni någonsin pratat om det då, att eftersom ni har varit där i samma hus, att här har den här mördaren suttit vid spisen?
Ja, de berättade att spisen finns inte kvar någon mer. Men de berättade att var spisen fanns och att där satt han över natten. Inte det någon som har tänkt på att det skulle spöka eller något sånt? Så han försvann nog så där bara någonstans dit upp.
Vi går tillbaka till rättegången där torpadottern Katarina Klippholm precis vittnat om att hon hörde Karl ute i skogen samma dag som barnen försvann. Betyder det att Karl nu är fälld för morden? Nej, så enkelt är det inte. Som jag tidigare förklarat krävs det två vittnen, eller ett vittne och ett erkännande. Karl vägrar att erkänna. Istället försöker han svartmåla Katarina och säger att hon är lidelig, alltså att hon inte går att lita på och att hon ljuger. Men nu ska det hända, som blir en stor orsak till att Karl om några månader kommer att sitta i en vagn på väg mot straffarbete i Sibirien. Rättegången fortsätter och in i salen stiger en person som Karl känt i många år. Det är glasmästaren August Holländer. Rättegången har nu hållit på i flera månader och mellan rättegångsdagarna så har Karl som sagt förvarats på olika fångstationer. Däribland Forsbacka i Nykarleby där August bor. August har under de här gångerna träffat Karl flera gånger och han har fått höra saker som ingen annan har fått. Det här berättar August för rätten.
Första gången vi ses så frågar jag av Karl varför han hamnade i järn. Han berättade att det är skvallar som har fört han dit. Men jag frågar om det inte ändå är så att han är här för att han är misstänkt för 20 mord.
Då hände det plötsligt. Karl erkänner ett mord, men inget av det han står åtalad för.
Han erkänt att han mördade ett av sin egna, nyfödda barn. Jag blev arg och påminde honom om det liv han fört, om det hycklande och övermod han gått omkring med under tiden. Han ska ha varit väckt, han var ju pietist. Karl tittade bara ner och så sa han att det sammanlagt är 8 personer han tagit liv av. Ja, jag var ju inte förvånad.
August träffar Karl flera gånger när han är fängslad. Och den tredje gången berättar Karl om Katarina som hört honom i skogen. Och han säger att hon talar sanning. August ber Karl berätta om hur allt gick till. Och så här säger han.
Jag hade lånat ut en yxo till Gäddvikstorp och var på väg tid. Båda barnen föll bakett med. Och på väget dit så tog fan makt över mig. Så jag födde barnen i skog och bröt nacka av dem. Det gick så hastigt. Ja, jag visste inte vad jag gjorde. Då det var död så la jag dem i betsi.
August frågar om Karl bekänt brottet för rätten, men det har han fortfarande inte gjort, trots att han blivit uppmanad av en präst.
Han grät hela tiden och berättade att det var svårt att gå till barnens grav. Och när han såg andra barn så fick han grymma samvetskval. Det var obehagligt att höra hans berättelse, men jag uppmanade honom att bekänna och han lovade att han skulle göra det.
Men så en dag svänger det. August frågar om Karl hört att de grävt upp hans förra hustru och hans bror för att se om de dött av arsenikförgiftning. Han svarar jakande och när August försöker få fram vad Karl tycker om saken så säger han:
Vad kan jag rå för att de vill ta livet av sig?
Han nekar alltså till allt igen. August försöker locka fram ett erkännande, men Karl säger att hans samvete är rent som ett urverk.
Han berättade att han hade köpt fluggift, alltså arsenik, av en hovslaggar eftersom att han trodde att kvinnorna skulle behöva mot flugorna. Då sa jag att han nog först gav giftet åt sin hustru och sin bror och att flugorna nog sannolikt blev utan.
Lite senare kallar Karl till sig August igen och ber honom att inte säga någonting av det han sagt ifall han skulle bli kallad att vittna. August lovar att hålla tyst. Men det var då. Nu, när August stiger in i rättssalen, har han kommit på andra tankar. Under August vittnesmål är Karl mycket upprörd och avbryter honom flera gånger och ropar att han ljuger. När man frågar varför han sagt att han dödat 8 personer säger han att det var meningen att vara ironi.
Säger inte att jag är i livet av 8.
August Holländer kallas in igen och man frågar honom varför han tror att Karl mördat 7 personer. Han stod ju som sagt bara åtalad för att ha mördat 4. Alltså sina styvbarn, sin första hustru och sin bror. August berättar att det handlar om ett barn från Karls första äktenskap. Kajsa-Stina och hennes foster, brodern Gustav, Johan Jedvik, vi ska strax återkomma till honom, och barnen Henrik och Augusta. Nu tillägger också August att Karl vid det här tillfället ska sagt att han är förtjänt av en strängare dom än att skickas till Sibirien. August verkar verkligen ha ogillat Karl, för som avslutning på sitt vittnesmål säger han att Karl ända sedan barndomen var en falsk och illistig person. Eftersom August nu sagt att Karl också tagit livet av sitt nyfödda barn samt Johan Jedvig kallas Karls fru Brita-Kajsa än en gång för att vittna. Hon säger att ett av Karls barn dött mycket hastigt men att det aldrig varit prat om att han skulle ha dödat det. Däremot ska han en gång ha slagit sin första hustru så hårt att hon fick missfall. Är det då missfallet som Karl syftar på när han enligt August säger att han mördat sitt eget barn? Tidningen Vasabladet har också sina egna teorier. Så här skrivs det i tidningen den 10 mars 1860.
Man har även misstänkt att en arbetare som förfärdigat en likkista åt den förgiftade hustrun erhållit gift, åtminstone dog han samtidigt. Han ska i rusigt tillstånd yttra tankar om hustruns dödsätt för mannen, vilket kunnat föranleda denne till denna nya illgärning. Brotten följer varandra i ett förfärligt sammanhang. Då nu härtill kommer att samma man nyligen tagit upp från vaggan sin senare hustrus nyfödda barn under yttrandet: "Jag ska se på dig barn hur du ser ut", och därpå fällt dig i golvet så att det kort därpå avlidit.
Hur det än är med den 8:e personen, om det verkligen finns en sån eller om Karl sagt det med ironi, så från och med nu ses Karl som en 8-faldig mördare. Ett epitet han ska dras med långt efter sin död. Men vem är då Johan Jedvik som också ska ha blivit mördad? Johan Jedvik bodde på Jedviks torp. Samma torp som Karl skulle hämta den där yxan ifrån den där dagen som barnen mördades. Han var en fixare i byn och ställde alltid upp och hade stor kunskap om hur man byggde olika saker. Han fick också i uppdrag att göra Kajsa-Stinas kista. Och konstigt nog, några veckor efter att han gjort den, så dör han i precis likadana plågor som Gustav och Kajsa-Stina. Det sägs att Johan Jedvik misstänkte att Kajsa-Stina nog inte dog någon naturlig död. Enligt en gammal skröna ska han också ha sagt att Karl bjöd honom på en sup som smakade konstigt och att han misstänkte att han blivit förgiftad. Så här berättar Jan Envall.
Det här kommer ju inte fram i rättegångsprotokollen, men det syns i kyrkböckerna. Han kallades för Johan Jedvik, han bor ju över Jedvikstorpe det här. Och han dör faktiskt precis då han har fått färdig de här kistorna 1855 där på vintern.
Är det ett sammanträffande eller?
Nej, jag tror nog på den här historien. Ja, krönan bestyrker ju det här, det kan man ju inte tro på. Men det är ju, han räknas ju med de här 28 den här. Och han är ju med där visst.
Ja.
Så nu är han ju som en av dem.
Under rättegången nekar Karl såklart till att ha förgiftat Johan Jedvik och säger att han faktiskt satt med Johan när han var sjuk och sjöng en psalm för honom. Med det här närmar sig rättegången sitt slut. Rätten har nu hört totalt 94 vittnen och en del av dem flera gånger. Fram till rättegången har Karl varit väl ansedd. Han tillhör bondadeln och är en av de största bönderna på orten. Men nu är Karls rykte kört i botten. Så här fortsätter artikeln i Vasabladet, skriven den 10 mars 1860.
Emellertid synes den anklagade vara lugn och obesvärad, betygande sin oskuld och otillgänglig för alla samvetsförebråelser. Tvärtom visar han sig som en frimodig psalmsångare, ehur han uppenbart länge levat i sus och dus. Han härstammar i tredje led från en prästfamilj, har alltid velat framstå som en slags herreman, drivit handel och skeppsbyggen och sålunda alldeles under ett lurriöst och liderligt liv, var i hans senare hustru deltagit förstört sin ärvda egendom. Man vet ej om en brottslig vision för denna kvinna, snikenheten att komma åt brödernes del av fädern i hemmanet eller som troligt är bägge sakerna i förening, fört honom sålunda från brott till brott.
Också Brita-Kajsa har dåligt rykte. Till och med värre än Karl. Många tror att det är hon som dragit ner honom i fördärve.
Folk var lite förvånade att han gifte sig, för hon hade inte något bra rykte den här. Så det var ju då folk som inte visste att de var förtjusta i varandra från tidigare den. Men det blev lite förvånade att han nog valde henne sen som sin nya fru. Hon var ju lite begiven på starka drycker som man skriver då, att hon var ju inte så lite heller.
Efter ett tag kommer häradsrätten med sin dom. Brita-Kajsa går fri från mordmisstankarna, men rätten finner henne skyldig till dubbelt horsbrott med Karl. Hon döms till 28 dagars fängelse på vatten och bröd, och efter det ska hon undgå en enskild skrift och avlösning.
Hon ska ju fara till prästgården eller ihop med i alla fall kyrkoheden här och göra någon avbön. Och det fanns ju det här att man skulle sitta där framme i kyrkan och bli allmänt betittad. Det var som ett sånt där straff. Man blev ju inte bespottad i kyrkan, inte, men det kunde man däremot bli om man satt i stocken där på utsidan. Då kunde folk gå förbi och säga några otrevliga saker åt en och spotta på en och sånt där. Det var ju en sån där offentligt, när man blir förnedrad helt enkelt. Det här tog folk hårt tidigare. Det här var det värsta man kunde råka ut för, att förlora sin heder helt enkelt. För det. Så det är det som det var, gick ut på, det här hennes bestraffning. Att hon var inte en sån där riktigt. Hon skulle lite tryckas ner i skorna. Hon hade levt lite över gränserna där.
Rätten anser att Karl genom arsenikförgiftning mördat sin fru Kajsa Stina samt hennes foster och sin egen bror Gustav Granroth. Han döms också för att ha mördat sina styvbarn. Han döms enligt missgärningsbalken, alltså det som idag kallas strafflagen, för de grova brotten. Och straffet är hårt. Han döms till att mista sin högra hand och livet genom halshuggning. Därefter ska hans döda kropp steglas. Att steglas innebär att kroppen eller någon del av kroppen spikas upp på en påle så att personen ska förnedras också efter döden. I Karls straff ingår förutom morden också horsbrottet med sin nuvarande hustru Brita Kajsa. Men jag har ju sagt att Karl ska skickas iväg till Sibirien. Hur är det möjligt om han nu döms till döden? Ja, det är inte slut än. Karl försöker in i det sista slippa sin dödsdom och han hittar till och med fler vittnen. Mer om det i nästa avsnitt av Morden i Pirilö. Jag heter Ann-Katrin Granroth och det här är en svenska YLE-podcast.